förstår. Som Johan sa, för 5 år sedan så skulle det vara helt omöjligt för mig att ens gå in här. Och definitivt inte stå här. Men det började, jag fick förfrågan utav Björn för cirka en månad sedan. Och först så sa jag ja direkt utan att tveka. Men sen efter några timmar så förstod jag vad jag gett mig in på. Så jag satt i bilen faktiskt och försökte komma på bra anledningar till att säga nej. Och jag kom inte på någonting. Och istället för att komma på någonting så visade den helige ande mig, alltså, texter i Bibeln där liksom det har varit svårt för folk att säga ja. Men de har ändå gått i det som Jesus har kallat dem till. Så jag tänkte, om man visar mig detta så kan jag inte ändå backa ur. Det är någonting jag vill säga med detta. Och på något sätt så kanske jag behöver ta det här steget. Och jag tror ingenting har med slumpen att göra. Så att vi får se vad meningen med att jag ska stå här är. Men det kommer nog ge sig. Så den första texten som jag fick till mig var Apostelgärningarna 9, 10-16. Jag ska läsa detta. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa det Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag, Herre. Då sa det Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber, och i en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört om många hur mycket ont denna mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungarna och Israels barn. Och jag själv ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Jag kan ju sätta mig in i Ananias position. Jag hade heller inte vilja gå dit. Han hade ju hört ifrån andra folk hur han hade förfullt Jesu lärjungar. Han hade dödat dem, han hade slått dem, han hade förfullt dem. Jag skulle kunna säga att jag var en Saulus i nutid. Jag har inte dödat några kristna, men jag tyckte inte det var något positivt med dem heller. De tillförde inget. Och Jesus, han var väl bara en gubbe som någon hade hittat på. Men det viktigaste i det här är att Ananias, han är lyhörd till Herren. Han vet inte vad detta kan medföra för honom. Men han går i tro till Sauls. Och jag har både en längtan för mig själv och för alla. Jag känner att vi ska ha liksom den kraften att kunna säga ja. När Herren manar oss till någonting. Så det var då jag fick det här att den här predikan kommer handla om att säga ja till Jesus. Och en fråga jag fick ställt till mig själv också var, hade Jesus egentligen behövt att sända Ananias dit? Alltså egentligen inte. Han hade nu både kunnat helat och frälsa Sauls i en dröm eller vad som helst. Jag har hört massa vittnesbörd och sånt. Men han vill ju att vi ska gå med honom och vi är hans redskap här på jorden. Och han vill ha gemenskap med oss. Och så fick jag en till bibelställe i Matteus 4, 18-22. När Jesus hittar sina första lärjungar. Ska jag bara slå upp det här. Jesus hittar sina första lärjungar. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han 2 bröder, Simon som kallar Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för det var fiskare. Och han sa det till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg 2 andra bröder. Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes, de satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade båten och följde honom. Och det är också, mitt i det de håller på med, det de jobbar och det som är antagligen deras familj. De är ju familjens försörjare och allting. Och Jesus bara säger ett ord, kom och följ mig. Och de släpper allting. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och alltså det fascinerar mig att de säger ja till Jesus på direkten. Det står ju ingenting om att de står och tänker på i alla fall. Ska vi säga nej eller ska vi säga nej? Utan det är bara en direkt. Och ja, det fascinerar mig verkligen. Och att jag vill att jag själv ska vara lika enkelt att säga ja till Jesus och även andra. Men varför ber han oss att följa honom, att göra saker för honom? Jesus vill ha gemenskap med oss genom hela testamentet, syns det tydligt. Och han ger oss en befallning. Då trädde Jesus fram och sa det, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er till tidens slut. Under den senaste tiden när jag satt och förberedde den här texten som jag skrivit ner, så var det en sak som kom och slog mig. Det är lite roligt. Jag har aldrig skrivit en predikan innan, men jag rekommenderar alla till att göra det. För alltså det blir en sån nära kontakt med Gud och folk har skickat och bett och det har varit helt otroligt. Så det kan jag rekommendera alla till att göra. Men han gav oss den här befallningen för 2000 år sedan. Och jag tror om vi hade litat på Gud mer, om vi alltid hade sagt ja till Jesus när han manar oss, så hade den här befallningen redan varit klar. Jag tror Jesus redan hade kommit tillbaka då. Och min längtan och bön är att det inte ska behöva ta 2000 år till. Och jag vet att det inte alltid är lätt att säga ja till Jesus. Man kan vara rädd, man kan vara obekväm eller så passar det inte just då när han manar oss. Men vi behöver inte vara rädda egentligen, för han har ju sagt att han alltid kommer vara med oss. Och jag har två vittnesbörd på det här där man känner sig lite obekväm och en annan, så en som jag kom på när jag satt här. Det var så, jag, Glenn och Lovis, vi var ute och åt på en restaurang i förra veckan. En ny restaurang på Överby där man får beställa på dataskärmar. Ja, det är fräckt. Men då det var mycket folk där. Det är mullrigt och man står liksom och ska vara fokuserad för man vill inte trycka fel. Och i det här så har Glenn fått hicka, ont i magen, och det var hans största problem på den dagen. Han liksom, ja, jag har ont. Och jag bara, stressad som man är i vardagen ibland. Jag bara, vad vill du att jag ska göra åt det? Han sa, ja men du kan ju be till Jesus. Och jag bara, ja, släppte allting och tänkte, ja det är klart att jag kan be till Jesus. Det kan alla göra, sa jag till honom, men jag ska be för dig nu. Och i den sekunden som jag bad för honom så slutade allt. Hickan slutade, magontet slutade. Och han satt där nöjd och liksom, ja Jesus har helat mig. Så det fick en hel annan vändning den kvällen. Och det fick mig att tänka på liksom att vi måste få sluta vara så upptagna med vardagen hela tiden. Det är så lätt att dras med jobbet och det barnen och det är alla andra aktiviteter. Men i det så kallar Jesus, manar oss och kallar oss till saker dagligen. Och vi har inte råd att säga nej när han kallar oss. Vi har inte råd att säga nej för vargens skull, Sveriges skull eller för den här världens skull. För han behöver oss när han kallar oss. Och då kan man ju se vad hade det fått för konsekvenser om Ananias hade sagt nej. Hade han bett någon annan? Fanns det någon annan där just då? Hur länge hade det dröjt? Det kan inte jag svara på, men de sakerna fick jag tänka på. Jag ber om ursäkt att jag är lite stakig ibland och sådär. Det här är första gången jag talar inför en sån här stor grupp. Jag har varit uppe och vittnat några gånger och i Bangladesh har det också varit sådär. Men för jag har aldrig läst högt för någon heller i Bibeln i hemgruppen, men det tog 1,5 år för Roger och Johan att få mig till att göra det. Så att det är hela, alltså det är vittnesbörd på vittnesbörd. Jag hade kunnat tagit många, men en annan grej som jag ångrar och tänker på varje dag. För ungefär 1 år sedan så var jag inbjuden till en gymnasieskola här i Trollhättan. Det var på Nils Erikssons gymnasiet. Min syster gick på ett omvårdnadsprogram där. Och de skulle ha religionslektion. Och jag blev inbjuden dit för att berätta vad Jesus har gjort i mitt liv. Och berätta vad han gör med folk. Så jag tackade ja till att åka dit. Jag visste egentligen inte riktigt vad jag väntade mig. Jag trodde att det skulle vara en ganska omotiverad klass. Folk som satt med telefoner och var allmänt uttråkade. Men jag började och liksom be för den här stunden. Och jag märkte direkt att varför de inte uppe några telefoner eller något. Men så jag fortsatte be och jag fortsatte berätta det, hur jag hade blivit frälst. Och vad jag hade varit med om i mitt liv. Och min syster, hon är inte frälst och hon tror inte heller. Men mitt uppe i det här så börjar hon också vittna om vad Gud gör i mitt liv. Och jag tänkte, vad är det som händer? och jag bara fortsätter vittna. Och helt plötsligt så kommer jag ihåg att jag tittar upp. Och liksom, folk sitter och gråter och liksom sitter helt förvånade. Och jag tänker, Gud, du är så god. Liksom. Nu är det dags att kasta det här nätet. Det är dags att erbjuda frälsningen. Men i det ögonblicket så talar den här läraren om att ja, men det är nog dags att avrunda här nu. Hon märkte på klassen att nu börjar det hända saker. Liksom. Det här kommer bli många arga föräldrar som ringer. Så jag bara försökte säga till henne. Jag behöver lite mer tid. Det är snart färdigt. Det här är viktigt. Nej, men vi behöver ha lite samtal och sånt där. Så jag sa okej. Okay, jag vill inte säga emot någon helst och inte offentligt helst. Men jag sa till de som satt där att har ni några frågor eller någonting så be min syster så får ni mitt nummer så ringer ni när ni vill. Och jag hann ut för Trollhättan och på väg tillbaka till jobbet. Och telefonen ringer. Och det är min syster. Och jag tänker, vad är det nu? Helt plötsligt har man glömt bort lite grann och frågar, liksom, men vad är det? Och hon bara, ja men det är en kille som vill prata med dig. Jag tänker, ja, självklart får han prata med mig. Så han börjar prata där om att hur han hade känt i sitt hjärta att någonting hände. Och för några månader sedan innan så hade hans bror omkommit i en bilolycka. Och det den här brodern hade sagt innan han hade åkt ut till familjen att jag tror att jag vill lära känna Jesus. Alltså jag tror att jag vill ha en relation med Jesus. Men han visste inte hur man skulle göra. Och då hade han gett sig ut. Och på den färden så hade han kört av vägen och dött. Så han sa det, jag vill inte att det här ska hända mig. Jag har chansen nu att ta emot Jesus. Så jag måste ta det nu. Och jag sa, självklart. Självklart ska du få göra det. Jag ska be en bön med dig. Och du kan läsa efter mig. Och i ditt hjärta så tror du liksom. Så han gjorde det. Men vad jag ångrar, det är helt underbart att han blev frälst. Men hur många mer kunde blivit den dagen? Hur många mer? Och vad hände dagen efter? Vi vet ju inte liksom, våra liv är korta ibland. Och alltså, vi har inte råd chanser att passera bort. Och det var det som blev starkast under den tiden. Eller sen dess, rättare sagt. Att vi har inte tid att liksom säga att nej, kanske inte just nu. Vi vittnar en annan dag. Vi pratar om Jesus en annan dag. Men vi måste göra det nu. Och som ni redan vet så kommer den här predikan handla om att säga ja till Jesus. Så jag kommer berätta om när jag sa ja till Jesus för första gången. Det står så här i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget namn som människorna fått genom vilka blir frälsta. Och det är ju fantastiskt, tycker jag. Så för 4 år sedan så levde jag ett helt annorlunda liv. och många år innan dess. Det var inte för 4 år sedan allt hände. Men ända sedan jag var liten så ville jag söka i saker som liksom får kickar utav hjärnan, adrenalinpåslag. Det var det härligaste jag visste. Så jag allt ifrån att dricka så mycket alkohol man kunde eller vara ute och slåss så mycket som man kunde. Jag gick med i såna här ett huligangäng. Det är sådana som slåss för fotbollen. De säger att de älskar fotbollen, men det gör de inte egentligen. Jag brydde mig inte om fotbollen alls. Utan det jag brydde mig om det var att det var slagsmål efteråt. Liksom. 40 mot 40 eller 100 mot 100. Och det fick man ändå att koka upp. Men i det så fanns det ändå en längtan efter någonting som kunde stilla det här som jag sökte. Jag sökte i det, jag sökte i allt som man kan. Och jag kommer ihåg en dag, jag tror jag passerade här utanför på vägen. Jag hade kört en kompis som skulle hämta en väska. Och jag tänkte, ja, självklart, jag kör väl dit. Så när vi passerar vargen så säger han liksom att ja, det är tur att polisen inte har stoppat oss för det ligger 10 kilo amfetamin i väskan och det är hälften ditt, sa han. Och jag tänkte ja, det här börjar spåra ur. Det börjar spåra ur totalt. Så jag i den stunden så träffade jag Gabriella som många av er känner. Vi fick 2 barn tillsammans. Mitt liv blev betydligt mycket lugnare, men den här saknaden efter någonting fanns fortfarande kvar. Jag försökte söka i allt möjligt, men det var ingen som kunde fylla det här tomrummet som jag haft ända sedan när jag var liten. Och nu vet jag att det finns bara en som kan fylla det, men jag visste inte då. Så Gabriella började gå på alfakurs här, vilket jag tyckte kunde vara det värsta som hände. Ja, jag vet. Det är väldigt komiskt egentligen efteråt. Och hon fortsatte gå. Jag narrade henne och tyckte liksom, varför ska du ens gå till någonting som inte finns? Och liksom, vad gör ni ens? Eftersom det inte finns någon Gud så kan du inte göra någonting. Och hon berättade att hon hade varit med här tidigare också. Men kommit ifrån det och sen kommit tillbaka till det igen. Men trots att jag narrade henne och sa till henne att det här är fjantigt och försökte allmänt vara allmänt dum, så fortsätter hon att gå. Men vad jag inte visste då, det var samtidigt som hon gick i den här alfakursen så började ett gäng i alfakursen be för mig. Och jag kände väl inte av det då, men på något sätt så var det någonting som drog mig närmare till Jesus. Varje söndag så frågar hon, ska du följa med till kyrkan? Nej, självklart ska jag inte göra det. Jag hade förklaringar på att Glenn, han var för liten eller massa andra. Ursäkta, jag ska bara kolla på hans pump där. Glenn, kom upp. Det är inga. Ja, vart var jag? Ja, de började be för mig och de har bett för mig ända sedan dess. Så en dag så sa hon att hon skulle döpa sig. Jag tänkte, det här är ju toppen över hit. Det blir ju inte roligare än så här. En vuxen människa ska i en vattenpöl i kyrkan, tänkte jag. Så jag tänkte, ja, men det här måste jag med och se. Jag måste följa med och se vad är det här för någonting. Så jag tänkte, ja, men jag följer med. Och jag kommer in här. Jag möts ut av vanliga människor. Jag trodde, ja, det var förr jag tyckte sånt. Och jag blev fascinerad. Liksom att alla är så trevliga. Liksom. De har ingen anledning att vara trevlig mot mig, tänkte jag. Speciellt inte eftersom jag var så skeptisk. Jag kommer ihåg att jag satte mig där Katrin och Anders sitter. Och Johan började predika. Och jag bara fylldes av ett lugn som jag aldrig hade känt innan. Och jag tänkte, liksom, vad är det här? Liksom, finns det något i lokalen? Liksom, eller liksom, vad, innan, så jag behövde göra grejer för att få det här lugnet för någon sekund. Så jag fortsatte, jag följde med nästa söndag igen. Och det fortsatte fyllas på liksom av det här lugnet, men det varade inte mer än till nästa dag. Så jag jobbade i Norge på den tiden. Så jag tänkte att det är ju någonting. Så jag började lyssna på predikningar hela dagarna. Började lyssna på Bibeln, för jag kände att det finns ju något i den också som fyller mig med någonting. Så jag fortsatte göra det. Och en dag, som alla andra dagar, satt jag och lyssnade på Bibeln. Och Johan pratade om att man måste ge sitt liv till Jesus för att kunna ha det här eviga livet. Och fyllas med lugnet som man aldrig känt förut. Det kändes som att han predikade rakt till mig. Som alla säkert upplevt någon gång, att det här träffar mig jättehårt. Så jag sa till Jesus att jag måste ju ta emot dig. Men när Johan skulle börja be frälsningsbönen så bröts inspelningen. På något konstigt sätt så jag märkte att när man börjar be så bryts inspelningarna här. Det var efter att ha hört många på internet. Så jag satt där i en bil för liksom, vad är det här frälsningsbön för något? Så jag tänkte, Google vet ju allt, så jag googlade frälsningsbön. Kom upp ett förslag på en kvinna som satt och bad, så skulle man be efteråt, var förklaringen. Och jag tänkte, ja men det här styrker ju vad jag hört i Bibeln. Så jag bad efter det, liksom bad om förlåtelse för all min synd. Och fortsätter där, och i det ögonblicket så bara börjar tårarna falla, vilket jag grät aldrig. Så jag tänkte, vad är det här? Men så sa jag liksom, Jesus, ifall du finns på riktigt så får du bevisa det för mig. Men då ska jag tro på dig hela mitt liv. Jag ska ge dig mitt liv. Och i det så öppnar sig himlen och det kommer ett ljussken. Och jag säger, Jesus, ja, jag tror på dig. Här är mitt liv. Sen dess har jag... Försöker jag säga ja varje gång när Jesus manar mig. Men det är långt ifrån alla gånger jag säger ja till det. Men han har gett mig allt. Vem är jag inte att ge tillbaka? Och den här frälsningen, det är helt underbart. Och det kommer ta det, och det tar oss hela vägen till himlen. Men det finns så mycket mer som Jesus vill ge oss. Så jag har skrivit en rubrik som heter ett andra jag på Jesus. Det finns ingen speciell ordning. Men efter ett år så började jag känna att jag ville ge tillbaka. Och innan dess så jag var så fylld av kärlek till den här församlingen. Så jag vet inte om några av er kommer kanske ihåg det, att jag gjorde fisksoppa och sånt där. Det var mitt sätt. Jag kunde laga mat, så jag tänkte att det här är mitt sätt att ge tillbaka. Och efter ett tag så kände jag liksom, men den jag verkligen vill ge tillbaka till är Jesus. Det är verkligen han som jag vill ge, för han har gett mig allt. Så efter några månader så upplevde jag att jag var framme på förbön varje söndag. Och många hade sagt till mig liksom, jag upplever att du har en evangelistkallelse eller liknande. Att du ska nå människor. Det var oftast det ordet som dök upp. Så jag kände att jag ville bli en människofiskare. Som det står i texten jag läste förut. Nej, inte bara göra fisksoppa, utan jag ska fånga riktiga människor också. Och inte göra soppa av dem. Ja, det är roligt. Så jag ska ta ett vittnesbörd. Första gången när jag bad för en människa. Jag vet, någon av er har säkert hört det förut. Men jag var ute i skogen med en vän. Och skulle plocka svamp. Men jag hittade ingen svamp. Men vi gick och gick. Och efter en stund så förklarade hon att hon hade ont i knät, och hon hade varit hos doktorn och att det skulle aldrig gå över. Det var, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men så hon skulle gå på sjukgymnastik resten av livet hade de planerat. De hade gjort upp en sån plan. Så jag tänkte att här har jag min chans att be för någon. Så jag samlade mod där. Och Det gick en stund och jag tänkte nu är det rätt tillfälle. Men jag vågade inte så jag gick lite till. Men nu, så efter en stund så samlade jag tillräckligt mod för att fråga henne. Ska jag be för ditt knä? Och hon sa, ja det kan du väl göra. Så jag tänkte för mig själv, det var inte så farligt egentligen. Men så jag gick ner där på knä och började be för knät. Och frågade liksom, har det hänt något? Nej. Så jag ber två gånger till och ingenting händer. Så jag tänkte, jag är nog ingen vidare bra på det här. Så vi fortsätter gå istället och jag kommer liksom, ja men det handlar inte om mig utan det handlar bara om Jesus. Det spelar ingen roll hur dålig jag är på, hur dåliga mina böner är, men det är Jesus som gör grejerna. Det räcker att man kan säga ett ord eller knäppa med fingret så blir det helat. Så jag samlade tro och tänkte en fjärde gång, det räcker. Så jag bad för hennes knä och sa, blir det inte bra nu så är det bra imorgon när du vaknar i Jesu namn. Så jag kommer hem och går och lägger mig och nästa morgon så ringer telefonen. Och det är tjejen i skogen som berättar att min knä har blivit bra. Ja, hon frågar, vad har du gjort med det? Jag sa, det handlar inte om mig utan det handlar om Jesus, bara Jesus. Och vi har kontakt fortfarande och hon har fortfarande inte blivit frälst men hon vet att Jesus finns i alla fall. Och det är det viktigaste. Och jag vet att inte alla har samma kallelse som mig eller tycker att det är deras sak att be för folk. Men det handlar inte om det utan det handlar om att vi ska ta steg närmare Jesus. Det handlar inte om hur långt vi kan komma ifrån Jesus men ändå kvar tron utan hur nära kan vi komma. Och ska vi gå närmare så måste vi gå i vår kallelse. Och bara fortsätta gå ända tills den dagen han hämtar hem oss. Men, tack Johan. Jag tror att han är lite partisk, men det har jag redan sagt till han. han har så mycket mer för oss. Och vi kan även se det att det står i Bibeln när han sänder ut sina 12 lärjungar och gav dem makt till att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar. Det gäller var och en här inne också. Och någonstans så kommer det efter de har tagit emot Jesus. Och det står ju så tydligt att det finns mer. Och vi har samma auktoritet att göra det. Så låt oss inte sitta och bara låta den vara på sidan utan använda den väl. Ja, jag har egentligen inte förberett så mycket mera än så här. Jag tänkte att det skulle ta längre tid. Jag vet inte hur lång tid det har tagit men det är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att jag förhoppningsvis har väckt runt. Att någon någonstans har känt att det här är, liksom, vi kan inte sitta och inte säga ja till Jesus. Och jag menar inte det för att vara hård mot några eller någon. Utan jag bara menar att det är lika mycket för mig. Jag har sagt nej många gånger. Men vi har inte råd med det. Vi vill se den här församlingen växa. Vi vill se vargen växa. Och hela Sverige och hela världen. Och vi har ett ansvar i det. Så att det är det. Sen så upplever jag kanske att när jag har pratat och vittnat så finns det folk som kanske har varit med om liknande saker. Folk som har gått igenom liknande saker. Behöver inte vara lika allvarligt eller det handlar inte om det utan jag tänkte bara ge möjlighet till om det är någon som vill ta emot Jesus. För varje gång när jag får ett sådant här tillfälle så tänker jag inte försaka det. Så att, och jag tycker egentligen inte om nu-bibeln. Men jag har hittat en sak som jag verkligen gillar i det. I Romarbrevet 10:9-10 så står det så här. Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir du frälst. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet och den öppna bekännelsen som räddar. Och jag strykit under den öppna bekännelsen. Jag vet att vi brukar böja oss neråt och blunda. Och folk räcker upp handen. Men ja, det rör runt i andevärlden om jag tror att vi bekänner öppet också. Jag vet i början, jag gjorde min bekännelse i smyg i en bil. Det var ett väldigt stort steg för mig att bekänna det. Alltså stå upp tydligt för Jesus. Jag vet att Roger och Johan tjatade på mig länge och sa att alltså, du måste öppet bekänna att du är Herre. Så jag tänkte ge tillfällighet då, om det är någon som vill ta emot Jesus. Att ja, ställa sig upp kanske. Om det är någon som vågar det. Sen så förstår jag att inte alla vågar det heller. Jag hade nog kanske inte heller vågat det. Jag hade nog inte gjort det. Men då finns ju tid för förbönen här nere. Eller kom till Johan. Så löser det sig där. Ja, det var det jag hade.
Ja. Amen. Underbart, Björn, att höra dig. Alltså det, man blir så glad på så många, av så många olika anledningar. Gud är verkligen god och Gud förvandlar människor och Gud gör bara gott. Och vi ska ta en stund och be nu och vi ska fortsätta lovsjunga. Ni kan komma upp, Kenneth och gänget. Men jag upplever så här, när Björn talar nu så är det är så lätt att någonstans bara sitta och tänka åh, vad fantastiskt, vad roligt att han står här och säger de här bra sakerna och har gjort så mycket bra för Gud. Så får han en applåd och så går vi härifrån och är lite nöjda. Men jag tror att det här är också en inbjudan från Gud till oss alla. Att få på nytt bara säga ja till Jesus och ja till den kallelse Jesus har för våra liv. Och som du sa så bra, alla har inte samma kallelse. Men vi har kallelser. Alltså Gud har lagt saker över våra liv. Han har gett oss gåvor, han har gett oss personligheter som han vill att vi använder för hans rike. Och vi har haft ganska många liksom serier och predikningar och undervisning kring tjänstegåvorna de senaste åren. Om apostlar och profeter, om evangelister, herdar och lärare som på något sätt är fem grundspråk som Gud talar liksom genom sin församling. Och Björn är en ganska tydlig, en spetsig evangelist. Han har verkligen fått den gåvan, eller han är den gåvan till församlingen. Och kan gå före på många sätt och vara en förebild för många av oss och säga att just det, vi kan ta tillfället. Istället för att tänka när vi hör någon som har ont i knät så tänker vi, ja, vad synd om dig och kramar om lite. Så tänker han, det här är ett tillfälle för mig att få be. Och det gör någonting med oss när vi börjar tänka på det sättet. Och jag skulle vilja göra nu så. Återigen en öppen bekännelse, men du som upplever att det finns en kallelse över ditt liv som går i linje med det här, det behöver inte vara att du är precis som Björn, men du känner att det finns en evangelistens kallelse över mitt liv. Jag är kallad att på olika sätt få komma med de goda nyheterna på ett tydligt sätt. Kan inte du ställa dig upp som känner att det här är min kallelse? För jag vet att det finns flera här inne som har det. Kan inte ni ställa er upp som upplever en evangelist kallelse över era liv? Bra. Ja, kom igen. Amen. Amen. Bra. Och det kan vara kombinationer. Man kan vara evangelist med mycket herde, eller man kan vara evangelist med mycket apostel. Och det kan se väldigt olika ut. Men jättebra. Björn, nu vill jag att du ber för dem som står upp här nu.
Den är fortfarande på, eller hör ni mig? Den är på. Ja, tack Jesus att det är du som kallar. Tack att det är du som frälser. Och vi bara ber för alla som känner den här kallelsen och alla andra kallelser att du ska vara med dem. Du ska föra dem vidare. Du ska leda dem emot dig. Och du ska tala tydligt. Och du ska komma med kunskapens ord och så att de inte alltid behöver se vad som behövs att göras. Utan de kan ha den här fingertoppskänslan och känna att nu är det dags. Att gå fram och be eller leda någon till frälsning. Tack Fader att vi är dina söner och döttrar och att du gör ditt verk i oss. Helige Ande, kom och rör om. Halleluja.
Amen, vi tackar dig Herre. Ni som är förebedjare, kan inte ni komma fram och ställa er här? Så tar vi tillfälle nu där man kan få gensvara på andra sätt. Nu bad vi specifikt för evangelisten, för jag tror att det var en viktig del i det som Björn står för. Men vad du än bär på i ditt liv som du känner att det här är mitt kall, du vet med dig att du har saker du ska göra för Gud, men det kanske har stoppat upp lite, eller det är olika saker gör att du inte är alltid det där, att du på nytt idag vill säga ja till Jesus, kom fram till någon av förebedjarna, låt dem lägga handen på dig, bara få be in Guds ja över ditt liv. Och det här tror jag gäller oss alla egentligen, men var frimodiga. Vi kan stå upp allihopa så det är lättare att röra sig, och så är vi med och upphöjer Gud och tar emot förbön. Be för varandra.